Hej och välkomna till Partsrådets samverkanspodd. Här ska vi fördjupa oss lite grann i det nya avtalet mellan staten och de statligt anställda. Det kallas för samverkan för framtiden. Det ska handla om samarbetet mellan staten som arbetsgivare och fackföreningarna och om vikten av bra samverkan. Vi ska också förklara vad det nya samverkansavtalet egentligen handlar om och vad det kan innebära. Jag heter Malin Vive och jag sitter idag i Stockholm i Partsrådets lokaler på Regeringsgatan. Och med oss här idag har vi Ken Jonsson från Arbetsgivarverket, ordförande i Partsrådets styrgrupp. Välkommen.
Tack så mycket.
Här sitter också Roger Pettersson. Du är central ombudsman på SEKO, service- och kommunikationsfacket.
Stämmer bra.
Och du sitter också med i Partsrådets styrgrupp. Välkommen.
Tack.
Vad säger du, är staten annorlunda, tror du, som arbetsgivare än andra arbetsgivare?
I grunden nej, inte speciellt annorlunda än andra arbetsgivare. Men däremot just den här formen som vi ska prata om idag, att jobba i partsrådets regi så att säga. Och utveckla de här frågorna som stödjer våra lokala företrädare och de som jobbar där ute. Det är nog relativt unikt, tror jag, på arbetsmarknaden. Och framförallt att vi har en hyfsad finansiering för det. För att det här, sånt här kostar ju pengar naturligtvis också. Så att på det sättet är det en väldigt spännande organisation som vi får jobba i.
Nu ska ju den här podden handla alltså om det nya samverkansavtalet som kallas för Samverkan för framtiden, Ken.
Det är väl så att det här nya avtalet vi har nu, det har väl mer utgångspunkt från verksamheten och de lokala förutsättningarnas behov och det behov. Så vi har någonstans vänt på det. Istället för att fundera över vad centrala parter tycker är viktigt, så har vi liksom skapat förutsättningar för att ta fram en samverkansprocess som bygger på de lokala förutsättningarna och de lokala verksamheternas behov. Och satt det i centrum. Och sen dessutom är vi väldigt tydliga i fokuset kring att vi anser att chef-medarbetaren borde få en mycket större roll i samverkan jämfört med hur det har varit historiskt. Historiskt har samverkan ofta skötts av partssystemet och inte i någon större omfattning av chef-medarbetare. Och det har vi tyckt vara en väldigt viktig del i det nya avtalet.
Vad säger du, Roger Pettersson? Vad tyckte ni på SEKO? Delar du Kens uppfattning?
Ja, som ni har hört har det pågått ett bra tag, ett bra många år innan vi har kommit fram till ett centralt avtal. Och själva begreppet samverkan på staten har ju ändå pågått sedan 90-talet. Och som Ken beskriver då, så har ju då kanske formen stelnat lite grann lokalt ute i de, så att säga, förhandlingar som parterna är skyldiga att genomföra på myndighetsnivåerna. Och det här har ju då vi försökt att titta på vad är det, så att säga, som vi kan utveckla och förbättra. Och som Ken berättade så har ju en viktig del som vi har försökt fokusera på, det är ju hur kan vi flytta fram positionerna och öka inflytandet på de frågor som man direkt kan, så att säga, lösa på arbetsplatserna mellan medarbetare som enskilda eller medarbetare i grupp tillsammans med sina närmaste chefer eller närmaste chef. Och det är klart att vi har väl varit lite oroliga för den frågan beroende på hur, så att säga, den skulle utformas. Så att det har tagit tid.
Men hur är samarbetsklimatet egentligen ute på de statliga arbetsplatserna rent generellt? Behövs avtal?
Ja, absolut. Avtal tycker vi är väldigt bra, att det finns lokala avtal. Det är inte alltid som parterna där ute får till avtal på de frågor som det borde vara avtal på, utan det kan göras andra lösningar också. När det gäller samverkan så är det en utveckling av den här gamla lagstiftningen som heter medbestämmande lagen MBL. Och det är de frågor som man är skyldig att förhandla om som vi nu då med hjälp av ett samverkansavtal ska säga, utveckla och förbättra och förenkla kanske i många delar, så att det inte blir så väldigt formellt.
Hur skulle man kunna säga är den slags maximerad MBL som ni har drivit fram?
Ja, men det är så att säga en modell som borde kunna delegera många frågor längre ut i organisationen. Det vill säga att de som faktiskt kan frågorna och verksamheten bäst borde också vara de som är bäst på att lösa det. Och då naturligtvis, eftersom det här oftast handlar om en partsfråga, de här förhandlingarna, de formella förhandlingarna, så det är klart att då måste vi fundera på vad händer med de frågorna som tidigare har skötts av de formella förhandlarna, som nu då också skötas av de som ska utföra jobbet, men också bestämma på vilket sätt man ska utföra jobbet. Och det har vi så att säga stött och blött med Arbetsgivarverkets företrädare i själva förhandlingsarbetet.
Och hur gjorde ni för att komma hit, Ken? Var börjar man någonstans egentligen?
Ja, alltså, det börjar ju egentligen med att nådde vi de resultat vi ville ha, eller nådde vi de framgångar vi ville ha? Och det konstaterar vi att nej, det tycker vi nog inte. Och det var vi nog överens om, med min bild, att relativt snabbt. Sen var det ju då att diskutera fram hur ska alternativet se ut. Och det här har tagit lång tid, för det har varit många principiella frågor och ideologiska frågor som vi har diskuterat i det här arbetet. Och vi har, kan jag säga, vi har väl varit inne i hjärteroten på både arbetsgivarrollen och efter fackliga rollen när vi har pratat om det här och när den här förflyttningen då. För just det som vi ville komma bort ifrån, alltså medbestämmandelagen bygger på ett företrädarskap, att någon företräder ett kollektiv. Och det vi pratar om nu, det är att vi vill att kollektivet någonstans ska bli delaktig på arbetsplatsnivå. Alltså chef, medarbetare, de som utför verksamhet precis som Roger säger, de som är de som utför arbetet, att bjuda in dem utan att därmed förändra beslutsprocesser, för det har vi ju inte ändå, utan snarare att bjuda in professionen, att låta dem vara med och ge sin syn på en utmaning, ett problem, en förändring som ska genomföras och bredda beslutsunderlag och därmed skapa ett engagemang och en insikt för verksamhetens behov. Och vi vet ju det av många undersökningar att just det här delaktigheten, medarbetarnas delaktighet, skapar ett välbefinnande och en förbättrad arbetsmiljö och ett mer intresse för sin egen verksamhet. Och vi har nog konstaterat att vi har ju väldigt professionella medarbetare som jobbar med väldigt ansvarsfulla arbetsuppgifter i staten. Men då tycker vi någonstans att de borde också kunna få vara med här och få vara med och prata om de här frågorna på ett sätt som skapar engagemang och bredd och förbättrad verksamhet. Vi tror ju på det, att det här kan leda till en effektivare och förbättrad verksamhet. Och därmed en förbättrad service mot medborgarna. Och ett effektivare hanterande av de skattemedel vi har att hantera.
Inte minst.
Nej, precis.
Om ni helt kort ska sammanfatta de stora skillnaderna mellan det nya avtalet och det gamla.
Alltså, det finns ett väldigt tydligt fokus. Ett väldigt tydligt syfte i det här. Det bygger också på att varje lokal partskonstellation tillsammans bestämmer sig för varför ska vi ha samverkan. Vad är det för mervärde vi vill tillföra? Hur ska man genomföra samverkan? Och sen jobba vidare här. Det är två oerhört avgörande frågeställningar som man ska gemensamt besvara. Varför och hur? Och sen bygger man ett avtal vidare. Då.
Vad säger du, Roger? Vad är det för någonting som utmärker det här avtalet om du skulle...
Ja, framförallt så nämner lite grann om rollerna. Alltså... De gamla rollerna, förhandlarrollerna, medbestämmande rollerna som parterna har levt med och lärt sig, att i god tid förankra frågorna som ska förhandlas eller ska lösas på arbetsplatserna. Och den här formen har väl stelnat lite grann i de här gamla rollerna som man har haft via medbestämmande. Och nu är ju frågan också då att liksom resonera om hur så att säga blir de här rollerna nu då i det här nya avtalet. De kommer att bli förändrade. Alltså både den fackliga rollen och arbetsgivarföreträdarrollen då lokalt kommer att förändras till en hel del. Att kanske vara mer stödjande i det vi vill fokusera på, det vill säga att få ut frågan längre ut. Och engagera och inspirera både lokalt, chefer på arbetsplats och medarbetare på arbetsplatsen, att de verkligen liksom känner att det här är liksom någonting som de kan jobba med och jobba med på ett bra sätt utan att göra det så formellt. Och det är ju en utmaning i sig naturligtvis från den här gamla rollen som man har haft som de lokalförhandlare till att mera vara stödjande i någonting annat. Så det tror jag, det måste vi så att jag verkligen hjälpa till med.
Och det är väldigt stor skillnad. Du nämnde helt kort, Ken, förut att det är en skillnad i omfånget. Det gamla avtalet var väl på 20-30 sidor. Och hur många sidor är det nya på?
2,5.
2,5?
Ja.
Någon till också, någon bilaga
ja,
finns det med.
Ja, med bilagor och framgångsprotokoll och några saker. Nej, men alltså, själva kärntexten är ju väldigt mycket kortare.
Vilken prestation!
Ja, det... Ja,
det och det innehåller inga centrala direktiv.
Nej, vi tror som... Framförallt som arbetsgivare, men även som parter, att de lokala parterna faktiskt själva kan formulera vad som är bäst för dem utifrån den verksamhet som man lever i och dess förutsättningar. Det har varit väldigt viktigt för oss också, att inte ha så mycket pekpinnar. Men däremot så har vi pekat på vad som är viktiga frågor att ta ställning till. Det här varför, hur, jämförs idag och imorgon, uppföljning, stöd, arbetsmiljö är en viktig fråga att diskutera, men inte hur man ska lösa, men att man ska diskutera. Liksom, det är det här processtänket som vi säger. Vi liksom hjälper lokala parter att jobba sig igenom en process. Och när man har kommit fram till den processen, kommer man igenom den, då tror vi att man har enats med ett avtal. Kommer man inte igenom den, då måste man nog fundera över vad är det för hinder som står emellan oss för att vi inte ska komma igenom den, om vi nu vill ha ett lokalt samverkansavtal.
Så att ni lämnar helt enkelt väldigt mycket åt personerna i fråga på plats att bygga upp en samverkan istället för att komma med centrala direktiv och pekpinnar och sånt. Kommer det fungera då?
Ja, men det är ju så att verksamheten inom staten, den är ju väldigt, väldigt varierad och i storlekshänseende väldigt olika. Allt från 20 anställda på en myndighet till 20 000 anställda på en myndighet och en väldigt spridd organisation inom hela riket. Så att komma med allt för detaljrika centrala avtal för hur det här ska gå till tror inte vi kommer att fungera något bra. Men vi tror att med hjälp av de skrivningar som partsrådet nu håller på med och det webbstöd som vi ska utforma på partsrådet så ska det kunna underlätta att de verkligen tar den här grundläggande diskussionen om vad ska vi ha samverkan till och på vilket sätt ska vi genomföra det. Då tror jag att det kan bli ett bra lokalt avtal.
På vilket sätt kommer det förändra jobbet för de som är fackliga?
Ja, jag tror att det kommer att underlätta det att de kan så att säga tillsammans med sina arbetsgivarföreträdare diskutera ordentligt innan man skriver ner här på pränt på ett papper. Varför ska vi ha samverkan och verkligen bottna både funderingar kring om vad som kan gå mindre bra och vad man behöver förbättra, men också att man då känner sig ganska så säker på att den text som man sen då utformar i avtalet, det är det som man har diskuterat igenom ordentligt innan. Och det är väl det, att känna sig bekväm i samverkan, som är det intressanta tror jag för de fackliga, att verkligen sätta sig in i det tillsammans med sina parter på arbetsplatsen. Då tror jag att det här kan fungera.
Och Ken, vad säger du? På vilket sätt kommer, eller vad kommer krävas av cheferna?
Ja, chefsrollen förändras ju delvis i det här. Jag tror ju att många chefer redan idag för samtal med sina medarbetare kring förändring och förnyelse. Men det som är skillnaden nu, det är om att chefen får ett mer självständigt ansvar inom sina egna beslutsbefogenheter för en dialog med medarbetarna. Det är klart att det ställer krav på att chefen för hitta formerna för den här dialogen. En av de farhågor vi har, det är ju att man kanske byråkratiserar den här samtalsprocessen för mycket. Vi har ju haft de här gamla APT-arbetsplatsträffarna som ibland har haft mer fokus på kallelser och att hänga papper på anslagstavlan än att ha kvalitet i samtalet. Och där tror vi att det krävs att vi stödjer våra chefer ute och även, så att säga, även medarbetaren. För det är klart att medarbetaren får ju också en ny roll i det här. Den har ju i många gånger kanske inte känt att den har behövt ha något större engagemang, för ibland har man överlåtit sina fackliga företrädare att föra fram sin uppfattning. Nu krävs det ju, om det här ska fungera, att man faktiskt verkligen engagerar sig i det här och deltar i samtalet. Det är ju någonstans två som behöver föra ett samtal.
Det krävs mer av alla parter.
Ja, det gör ju det.
Ja.
Och det är klart att det krävs ett mod av chefen att faktiskt bygga upp det här och gå ut och samtala med medarbetarna i ett stadie där man kanske inte alltid är klar med alla uppfattningar, utan man faktiskt samlar in och det här och skapa en spänst och ett engagemang i samtalet. Mm. Det är en stor utmaning. Alla är inte intresserade av det här, men ändå att ändå få dem att vi delaktiga.
Det kanske är så att alla kanske inte heller riktigt är, känner sig mogna att ta det här engagemanget eller initiativet att utveckla sina vardagliga verksamhetsfrågor. Alltså att ja, det här jobbet kan jag göra på ett annat sätt om jag gör på det här sättet. Och det är klart, det kan ju utmana liksom den här vanliga eller den vardagliga chefsrollen lite grann att komma med att vara mer så att säga, aktiv som medarbetare. Jag vet att det också kan vara lite provocerande att de fackliga som jag tycker kan ta mer initiativ i de som mera formella förhandlingsrollerna kring de här sakerna, att om de blir allt för aktiva så kan chefsrollen ifrågasättas kanske, eller att man tycker att nu det är jag som är chef, så att kom inte och flytta inte fram positionen för långt, för att jag vill ändå styra och ställa som chef. Jag tror att det här måste man diskutera ordentligt, att verkligen man tar liksom de här delarna på kanske då stegvis, så att inte så att säga man, när man då har fått ett nytt avtal i sin hand, då tycker man att nu ska vi verkligen göra någonting bra åt det här, så då tar man för stora steg. Och jag tror att den här mognaden är ganska viktig, både för de grupper som kanske känner sig lite oroliga för det här, så att man verkligen bottnar det ordentligt och sen tar man nästa steg. Det tror jag är viktigt.
Jag kan bara instämma med det du säger, just det här rollfrågan och skiftet som sker nu då, från att, så att säga, partsystemet har haft en väldigt dominerande roll i den här diskussionen inom ramen för det gamla samverkanssystemet, till att de, för att få dem att ta ett steg tillbaka och faktiskt lite grann låta arbetsplatsen, dialogen på arbetsplatsen, låta den få vara i fred. Och låta dem föra de samtal de behöver och komma fram till de ställningstaganden som behöver göra, och låta chefen fatta beslut. Och inte försöka föra över det gamla partsystemtänket och gamla MBL-tänket på arbetsplatsnivå. För det kommer aldrig fungera.
Nu är det en nya vindar.
Ja, nu måste det, och det är ju lite grann det som Roger säger. Det är en stor utmaning att parterna måste någonstans göra upp med sina roller och fundera över hur ska vi förhålla oss till chef-medarbetare rollen i ett nytt system då, och våga ha orka stå tillbaka och inte sätta sig där och börja lägga sig i och sitta ovanifrån och tala om nu gjorde ni fel, så här ska ni göra istället. Det tror jag kommer att kosta på, och det är inte bara fack, utan jag tror både fack och arbetsgivare har ett jobb att göra i den delen.
Sen har vi också pratat väldigt mycket om att ha tillit till att verkligen våga ta de här stegen nu. Därför att det är självklart så kommer man att kliva fel någonstans. Och då är det extra viktigt att man funderar över då mellan de som nu tycker att det gick fel. Att säga, men vänta, det där kanske inte blev så bra. Ska vi prova igen? Ta om det här, alltså, om det är möjligt. Det beror ju på alldeles vilken beslutsfråga det handlar om. Men jag tror att man ska vara ständigt så att säga, lärande över att titta på hur gjorde vi, gick det här bra? Blev det ett bra beslut eller blev det ett beslut som inte var riktigt så där förankrat eller så genomtänkt eller genomlyst, så att man kanske måste ta ett varv till och alltså justera det igen. Jag tror att man ska våga göra sådana försök även om man inte riktigt är bekväm med det här nya.
Vilka delar har varit svårast att driva igenom i avtalet? Finns det några omstridda delar?
Nej, jag kan inte komma på någon sån här direkt. Det är väl just det där med vad händer med den så att säga parts som Ken säger då, att det här man företräder kollektivet. Nu ska så att säga kollektivet med både grupper och enskilda själva lösa de här frågorna. Det har väl varit en orosfråga för mig. Hur så att säga kommer det att bli? Men när vi verkligen har bottnat i frågan och funderat på hur det här ska gå till, och just det här med att man ska stämma av och ha det här avtalet ständigt levande och ha möjlighet att så att säga förändra det eller förbättra det, utveckla det, då tror jag nog att det här ska kunna gå bra.
Det här är ju ett ramavtal. Berätta, vad är nästa steg?
Nästa steg är ju att lokala parter, som om de finner det lämpligt, sätter sig ner och jobbar genom den här processbeskrivningen. Det handlar ju lite grann om att lokala parter initialt måste ha en vilja att skapa ett samverkanssystem. För det är ju inte så att det finns något order att det här ska ni göra, utan det här är ett avtal som skapar förutsättningar för ett lokalt samverkansavtal. Det är ju så att ordningen i, nu är vi lite för byråkrater, men alltså medbestämmandelagen är ju formellt, den ålägger ju arbetsgivaren att göra vissa saker i samband med man fattar beslut i olika frågor. Och för att komma undan den här formella beslutsförhandlingsordningen eller förhandlingsparagraferna, så måste det finnas ett centralt avtal som medger att lokala arbetsgivare kan göra, eller lokala parter kan göra på ett annorlunda sätt. Så vi, genom det här avtalet så skapar vi ett ramverk för lokala parter att röra sig i, om de vill göra på ett annat sätt än det traditionella MBL.
De kan vara lite fria, ja, där, de kan bygga om det som de vill.
Och de måste ha det som bryggan för att komma undan från det centrala lagkravet till att skapa förutsättningar. Det var lite krångligt, men det är lite fyrkantigt.
Ja, men precis. Och där är det extra viktigt att verkligen då fundera på vilka frågor som absolut inte lämpar sig i att göra på det sättet. Och det måste man verkligen ta och bottna i, så att man då så att säga ställer dem åt sidan och löser dem på ett mer formellt sätt där det krävs. Så. Då tror jag att man öppnar upp för de här ändå mer utvecklande frågorna för arbetsplatsen.
Fanns det någon punkt i det här avtalet som alla var så där rörande överens om?
Ja, jag tror att alltså det här att bjuda in chefmedarbetare var i sig inte någon stor fråga. Sen var det lite det som Roger nämnde alldeles nyss, det här med när vi liksom kommer in på vad betyder det rent praktiskt för den fackliga företrädarens ställning på arbetsplatsen och sånt. Då var det väl kanske, då krävdes det mer diskussioner om det kring, precis för det som du sa, så vi pratade mycket om det där och det tog en tid innan vi liksom hade bottnat i det här och skaffa oss en gemensam synsätt på det här. Men just det här att vi ville bjuda in chef med, det är min minnesbild i alla fall, nu möjligtvis att jag har förskönat mitt minne, men det var ingen stor fråga, utan sen var det lite grann ramverket runt det här som vi har liksom sakta formulerat i de här delarna.
Nej, men om man tar lite mer övergripande, så att få till en ny start i samverkan, det har väl, tycker jag, har varit definitivt det vi har varit överens om att det behövs. Därför att det är tyvärr inte så många myndigheter, ja, det är kanske ungefär hälften av myndigheterna som har samverkan idag. Men alla andra har det inte, så att det är också ett sätt att få lite ny start och nya tankar runt att samverka på det sätt som vi tror ska fungera bra. Och det är vi ju väldigt överens om att det har varit en gemensam fråga, att få igång det här igen.
Vad tror du, Roger, vad blir den största utmaningen, helt kort?
Det tror jag nog på många, inte på alla, men på några håll, att så att säga förklara då den nya rollen för de fackliga företrädarna på arbetsplatsen på det sätt som de ska så att säga stödja den här processen längre ut i organisationen. Det tror jag kommer vara i mitt huvud i alla fall den största utmaningen.
Och vad säger du, Ken?
Ja, jag tror att hitta nya former, att våga släppa lite grann taget från det gamla sättet att tänka. Alltså, och som är egentligen att man har flyttat ner partsystemet på arbetsplatsen, att våga släppa taget om det, att våga pröva nytt.
Hur länge löper det här avtalet?
Det löper tills vidare, tills någon av parterna säger upp det.
Då håller vi tummarna för detta avtal. Tack, Ken Jonsson från Arbetsgivarverket och Roger Pettersson, Seko.
Tack.
Båda med partsrådets styrgrupp och några av arkitekterna bakom det nya samverkansavtalet Samverkan för framtiden. Mm-hmm. Mer intressant läsning hittar man förstås på sajten partsradet.se. På återhörande säger vi på Samverkanspodden.